Köttfärssås och ketchup och makaroner. Det här är för många familjer ett stabilt, tryggt och bombsäkert kort när man snabbt vill mätta många magar. Självfallet finns det familjer där man inte äter kött överhuvudtaget, men de allra flesta gör det faktiskt. Vi vet ändå att vi borde äta mindre kött, både för vår egen hälsas skull men också för klimatets skull. Frågan är hur svårt det kommer att bli att ersätta köttfärssåsen med klimatvänligare varianter som till exempel bönbiffar eller linsgryta. Är det realistiskt och hur snabbt kan det i så fall göras? Borde också våra näringsrekommendationer reformeras för att stödja och försnabba arbetet mot klimatförändringen? Det här ska vi diskutera här i dagens Slaget efter 12 och jag heter Maria Nylund. Med mig för att diskutera det här så har vi Henna Björkqvist. Välkommen!
Tack.
Du är alldeles pinfärsk på din post som ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö. Du blev vald förra helgen, visst?
Och på söndag.
Just
det var inte många dagar.
Nej, alldeles nytt det här. Och så har vi Birgitta Parikka, välkommen.
Tack.
Du är kosthållschef i Kimitöens kommun och det hör till ditt jobb att utfordra många barn varje dag och vi förstår alla att det kan vara en ganska svår balansgång det här med skolmat. Och så i en studio i Böle så har vi också Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet. Välkommen du också.
Hej, hej och tack så mycket.
Orsaken till att vi talar om det här just idag är att Finlands miljöcentral rätt så nyligen igen har höjt rösten för att klimatet borde tas i beaktande när man gör upp nya näringsrekommendationer. Alltså så att det vi äter skulle vara bra för klimatet och motverka klimatförändringen. Enligt en omfattande rapport från just Finlands miljöcentral som heter Ruoka Minimi som kom ut för ungefär ett år sedan så är det faktiskt så att vi kunde minska vårt klimatavtryck med 30-40% om vi skulle förändra våra matvanor radikalt. I praktiken skulle det då betyda att vi skulle gå över helt till en vegansk diet för att uppnå en sån här stor förändring. Om vi sen reducerar vår köttkonsumtion till en tredjedel av den nuvarande köttkonsumtionen så kan vi minska vårt klimatavtryck med 19% har man räknat ut. Det där, om vi börjar med dig Henna Björkqvist från Natur och Miljö, hur radikalt tycker du att vi borde förändra våra matvanor?
Alltså, väldigt klart är det att ju mer vegetariskt så desto bättre för klimatet. Men vi förespråkar nog inte absolut veganism för att det kan ha sin följder också på biodiversiteten. Så därför är det nog inte helt uteslutet att man helt frångår till exempel då nötkött som skulle vara betande. Ska vi säga att om vi skulle ha kor betande på vårt biotoper så skulle det vara en fördel sen ur den biologiska mångfalden. Så absolut, men med måtta.
Just det, så du är mera inne på det här kanske att reducera köttkonsumtionen till hur mycket? En tredjedel av det nuvarande?
Det är lite svårt att säga. Ja, det är svårt att säga siffror nu liksom, men att vad heter det? Kött en gång i veckan så det börjar vara på en ganska bra nivå.
Just det.
Naturfisk är ju också allt så bra. Det var ju också som ett alternativ.
Precis. Jo, i de rapporter som Finlands miljöcentral har gjort så har man räknat klimatavtrycket för olika dietalternativ. Man talar till exempel om att halvera köttkonsumtionen eller att reducera den till en tredjedel eller att bara äta fisk eller äta helt veganskt. Då, vad säger du Mikael Fogelholm som är professor i näringslära? Hur klokt är det att låta klimataspekter påverka våra kostrekommendationer?
No, om jag går lite bakåt så nu är det ju klokt och det har vi ju gjort redan då när vi senaste gång bearbetade de här nordiska näringsrekommendationerna. De kom ju ut 2013 fast det heter 2012 rekommendationer men 2013 kom det ut och det var första gången som vi på nordiska nivån egentligen tog fram de här miljöaspekterna och sen eftersom vi också hade forskningsrön som kopplar högt köttintag till sjukdomar så det var första gången som vi sa att man borde minska köttintaget till högst 500 gram per vecka. Så att det är någonting som vi har redan egentligen gjort. Och i finska näringsrekommendationen sen som kom ut 2014 så tog man kanske ännu en starkare och bredare synpunkt på de här miljöfrågorna. Så att det är ingenting nytt, men jag tror att det ska bli nu mycket starkare och mycket klarare när man kommer ut med de nya rekommendationerna sen på nordisk nivån efter kanske ett par år.
Ja, nya näringsrekommendationer är väl då sannolikt på kommande här. Någon trodde att det eventuellt skulle komma redan nästa höst. Vad säger du?
Nej, det gör det inte. Planet är det att det ska komma 22. Det var en arbetsgruppen, jag tillhör nu inte den här arbetsgruppen, men de börjar med det här arbetet, vi ska säga 1,5 år sent, och det är så stort arbete att det här 22 är hellre optimistiskt än pessimistiskt. Så att det där, jag skulle säga att om vi nu väntar ett par år så har vi nya rekommendationer som ju inte kommer att vara radikalt annorlunda, men att det kan finnas till exempel, jag tror att om man tänker till exempel på den här kostpyramiden, så ännu 2012 så baljeväxterna och bönor och linser och sånt, så de tillhörde liksom till det här, de var i samma grupp med grönsaker och frukt, men nu tror jag att man kommer att lyfta dem till liksom samma grupp som kött och fisk, att klarare visa att det här är ett alternativ, att växtprotein är ett vettigt alternativ till djurprotein.
Just det, vi ska prata om konkreta, vad vi konkret ska sätta på vår tallrik här alldeles strax. Men jag tänkte fråga dig ännu, Mikael Fogelholm, hur konsumerar vi idag? Alltså rekommendationerna säger nu då att vi ska äta högst 500 gram rött kött per person och vecka. Och utöver det får vi äta fisk och höna också. Vad äter vi på riktigt?
Ja, mera än hälften av karrar äter ju kött mera än 500 gram. Och det där knappt halva. Hälften av kvinnorna äter så mycket, så köttintaget är ju klart för högt. Om man tittar på liksom total proteinintaget, varifrån kommer vår protein? Så nu är det ju 3/4, 75% av proteinintaget ungefär kommer från djur. Det vill säga kött, fisk, höna, mjölkprodukter. Och man kunde gladeligen gå ner till hälften eller till och med 25% från djurprotein.
Just det, så en ganska, alltså du tänker då ur hälsosynvinkel?
Jag tänker från en hälsosynvinkel och ju absolut från en liksom miljösynpunkt. Att egentligen från en miljösynpunkt så borde vi vara lägre än från bara om man tittar på en hälsosynpunkt. Att vi kan ju tänka så att 500 gram rött kött är helt okej från det liksom hälsosynpunkten, men att från miljösynpunkt så kunde man ju gå ännu liksom lägre. Man kunde vara ännu lägre.
Just det. Birgitta Parikka, du är alltså kosthållschef i den lilla kommunen Kimitoön. Hur låter det här i dina öron? Hur svårt tror du att det kan bli att reducera köttätande så här radikalt?
No, jag skulle kanske vilja dela upp det här då i två delar. Att först den här delen då liksom att man funderar på att finns det tillgång till de här bra proteinkällorna? Kan man laga god mat, använda livsmedel från växtriket? Är kökspersonal liksom redo att börja med det här? Och är det maten sån då som täcker näringsbehovet för växande barn och ungdomar? Och då skulle vi nästan påstå att då är det absolut realistiskt att man kan göra den här saken. Men sen om man ser från en annan synvinkel då, så att säga, att är våra ungdomar liksom och barn, är de beredda att börja äta den här ganska långt vegetariska maten i daghem och skolor? Så det här anser jag att kanske är den där större utmaningen. För vi människor är ju inte så hemskt lätt lärda men på ett längre perspektiv. Nu när jag hör just att de här nya rekommendationerna kanske kommer efter ett antal år, så tror jag att det låter i alla fall i mina öron ganska bra. För att tidigare generationer så har ju haft ett mer naturligt förhållande till den här djurhållningen och det här att man slaktar djur och man vet att det är inte kanske det är riktigt. Vad ska vi säga, i dagens generation så de kanske inte riktigt vana med det här, att de har liksom kanske kommit en bit bort från det. De har inte haft möjlighet på samma sätt som vi som hörde till de äldre generationerna.
Och då kanske det kan inte kännas så trevligt att man tänker då att man måste döda djur för att jag ska få kött på min tallrik. Och sen är det förstås också det här att världen idag körs ju över med en kraftig våg av sån här klimattänk som ungdomarna de identifierar sig starkt med det här, och det är ju jättebra. Och om man liksom väljer då vegetariskt med de här argumenterna liksom som bakgrund, så då tror jag att det val som man gör är väldigt liksom välgrundat, att det är inte bara någonting sånt här som är stundens infall så att säga. Mm. Och sen när man ser de här människorna då liksom, när de får barn och de lär sina barn att vegetarisk mat är ett naturligt alternativ till den kost som vi nu är vana vid, så då tror jag att vi har en större liksom möjlighet att komma till det här reducerade mängden liksom kött. Men faktiskt då på lång sikt, för att idag det går inte här liksom, man tänker att barnen är hemma enbart äta traditionell mat och sen när de kommer till skolan så ska man då börja med vegetarisk mat. Så det tror jag nog kan vara svårt. Men förstås finns det alla sådana här andra lösningar. Man tänker att man börjar mera lägga in i daghem och skolor riktigt från början sån här matundervisning, typ det här sapere och sånt här. Då kanske man kan ha en möjlighet, men annars tror jag att vi behöver lite mer tid helt enkelt.
Precis, det går inte så snabbt.
Ja, om jag får kommentera här från Böle, så det där är ju musik för mina öron. Det är just precis så där som det är, att liksom näringsorsak eller biologisk orsak har vi inte för att liksom äta så mycket kött som vi äter, och vi kan minska fast hur mycket köttintaget och ersätta det med växtprotein, och det är helt okej för hälsan, kanske det är bättre för hälsan än det vad vi äter nu för tiden, men vi kan inte gå och göra en sån här radikal förändring för att de flesta människorna de helt enkelt kan inte göra det. Och det där, då måste man liksom gå sakta långsamt framåt och liksom börja göra små förändringar och det där, titta sen att jag tror inte ens att två år är en kort tid, att om vi kan göra en större förändring inom 5-10 år, så det är ju bra.
Vad tänker du, Henna Björkqvist, om det? 5-10 år, är det tillräckligt snabbt?
Alltså, jag tror att ur miljösynpunkt så är det bättre ju snabbare det sker. Men att så här som mamma så vad heter det, vet jag att barnen, vad heter det, äter ju vad de är vana vid. Så ju mer man kan hjälpa till på eget håll hemifrån så går det ju snabbare.
Ja, vi var lite inne på det här, men till exempel om vi talar om en sån här mängd som att reducera köttkonsumtionen till exempel en tredjedel av den nuvarande, då skulle vi minska vårt klimatavtryck med 19%, sa vi här tidigare. Mikael Fogelholm, hur realistiskt är det här, eller hur mycket tid behöver vi för att klara av något sånt här?
No, som jag sa, att nu behöver man ju ganska mycket tid, men saken är ju det att vi kan ju inte bara lita på det att liksom vi undervisar och vi gör något, ger information och människorna är kloka och de gör förändringar, utan miljön, mat, vi pratar om matmiljö. Matmiljön innehåller till exempel storkök och butiksurval och allt sånt. Och matmiljön, det har ju redan förändrats, om man tänker hur mycket mer växtproteinprodukter har vi. Men att det ska bli liksom ännu större, och det ska vara liksom urvalet kött ska bli kanske mindre, och vi ska ha mera växtalternativ, så att det blir mera och mer som en norm. Och då börjar människorna välja utan att de hemskt mycket tänker på saken. Problemet är just det att om vi bara fordrar liksom motivation, så går det långsamt. Och köttet har ju ett liksom mycket stark sån kulturell roll i till exempel i Finland. Och det är också något sånt som det är liksom svårt att komma bort från. Men vi vet ju att liksom beteende, det är alltid en kombination av individerna och den miljön där de lever. Och just om man tänker att miljön ska förändras, det borde förändras klart, och sen börjar attityderna förändras och sen börjar individerna förändras. Att det, starten kan inte gå från individernas motivation, för att det är en långsam väg.
Men du menar just att till exempel storkök, där kan man ju då påverka genom just de här näringsrekommendationerna?
Absolut, absolut. Vad storkökerna, hur är möjligheter storkökerna ger? Till exempel, om skolköken skulle ha hur mycket pengar som helst som de inte har. Men det där, om man tänker på universitetet till exempel, när jag går dit och äter till bottenvåningen, så det där... till Vikorna hette den här restaurangen. De har liksom köttalternativ och vegetariskt alternativ, och till och med kunde vara också fiskalternativ. Man har alla de här alternativen och ett ganska stort salladsbord. Så att nu kan man göra, man kan prova en dag och äta lite växt eller vegetarisk mat, och följande dag om det är något kött som man gillar, så väljer man det. Man har det här valet kan man göra varje dag, och det skulle ju vara liksom idealt i skolorna, men realistiskt är det ju inte. Men det är bara ett exempel på att liksom hur miljön kan påverka våra möjligheter att välja.
Ja, vad säger Birgitta Parikka om det här? Ett vegetariskt alternativ varje dag, är det realistiskt?
No, ska vi säga som så att jag tror att de större liksom städer och större kommuner så har trender, brukar ju komma tidigare dit och lite längre tar det tid för en att komma ut hit på landsbygden. Så jag tänker att ett vegetariskt alternativ liksom varje vecka, det har inte vi nu, utan vi har liksom en möjlighet att välja ett alternativ varje vecka nu, men vi har inte liksom för alla då, så att säga. Och sen på vår 6 veckors matlista så har vi kanske en 4-5 dagar där som alla äter, men där ingår faktiskt också gröt då. Så att det där, men vi har ju märkt att den här mängden av den här vegetariska maten, så den är nog ganska lite det som går åt. Att det är nog nästan de här som normalt också äter vegetariskt varje dag som har beställt den här kosten. Så det är de, och så är det lärare, men det är inte så hemskt lätt att liksom få de här andra då att prova. Det som vi mera här på Kimitojen har satsat på, tack vare bra förhållanden, vi har haft väl en ekonomi som har varit någorlunda stabil under de senaste, ska vi säga, 10 åren, och då har vi satsat hemskt mycket på det här att vi har en salladsbuffé, och där ingår då flera olika grönsaker som oftast serveras skilt för sig, för att det har vi fått önskemål från våra kunder. Och sen har vi då tillägg då som just bönor och linser och fetaost och det ena och det andra som de själv kan plocka, för att då blir det mera det här liksom att barnen ges möjlighet att själva ta, att det blir inte någon som tvingar dem till någonting, och det är mera kanske den vägen som vi har gått, fast inte har liksom, ja, som jag sa, en gång i veckan så har vi möjlighet att välja det här vegetariska. Mm. Men den här salladsbuffén är kanske mera vår grej hittills i alla fall.
Ja. No, hur låter det här, Henna Björkqvist, i dina öron?
Jag vet inte. Alltså, det är ju inte jag som ska göra den här organisationsmodellen här. Men jag ser det lite som att kanske... Så här ur mammas synpunkt så skulle jag kunna säga att det som man får på skolan och på daghem, så det skulle kunna vara helt vegetariskt.
Och vad helt och hållet? Det?
Ja, helt och hållet. Och det som man skulle äta hemifrån sen, så där kan man sen, vad heter det, mera variera sen. Men, och kanske då främst då på helgerna. Men alltså man förstår ju att det kommer att ta tid, liksom helt så som vi pratade redan tidigare. Men ju mer vegetariskt så desto bättre är det. Och så att man får, vad heter det, koll på det här matsvinnet. Att inte liksom, det är ju sen att få den bollen att hållas i schack.
Men du säger att de här skolkökerna är liksom, har ett stort ansvar här att liksom på något sätt introducera det här.
Alltså, hur ska jag säga det? Vi säger så här att jag tycker att det absolut borde styras mera, att det blir mera vegetariskt. För att motivationen kanske inte räcker till.
Får jag inflika här en sak? Det som jag tänker liksom, som vår ledkärna, så är det att vi ska laga en sån mat åt våra barn och elever att det är sånt som de äter. Att visst skulle vi kunna gå över helt och hållet till vegetariskt, men då tror jag nog att risken för att barnen inte skulle få den näring de behöver så tror jag är väldigt stor. Så jag tror att därför behöver vi nog den där tiden att så här snabbt gå över. Så det resulterar i att barnen helt enkelt inte äter den här maten. För jag brukar säga som så att man kan näringsberäkna och man kan ha tallriksmodeller som man lägger upp i köken eller i matsalarna hur mycket som helst. Men om inte den där maten är sån som barnen vill ha, så då går det helt enkelt inte att göra det, för att då får inte barnen ge sig den näring de behöver. Men jag är helt nog på den linjen liksom att på lång sikt så finns det möjlighet.
Nu får jag kanske fråga dig, Mikael Fogelholm, en sån här provocerande fråga, men ur hälsosynvinkel så behöver vi äta kött och mejeriprodukter för att få i oss allt det vi behöver?
Nej, det behöver ju inte vi inte. Kanske om jag skulle säga på det sättet att riktigt små barn under 2-3 år års ålder, så där är nog risken till att liksom att det blir något brist som kan leda till allvarliga problem. Men sen, speciellt sen när man kommer till skolåldern, så är en bra vegankost, så det fungerar ju nog. Och nu växer barnen helt bra med vegankost. Men själv tycker jag nog att det skulle nog vara enklare och bättre från en hälsosynpunkt att lite tillsätta mindre mjölk kanske, eller mejeriprodukter ännu för tiden, men någonting i alla fall, och fisk, absolut, fisk är ju hälsosamt. Att jag tycker själv inte att liksom man behöver gå mot sån här vegankost, och det är ganska orealistiskt. Det är ju 1% av befolkningen som liksom följer nu en vegankost, och om man tittar på barn så är det ännu mindre andel. Men det som jag kommer att tänka, eller som jag funderar på här, just att det där, man kunde ju ha fler vegetariska måltid i skolorna, men jag tycker inte att man ska hemskt mycket liksom skry och säga att ja, nu kommer den här vegetariska dagen, att nu har vi bara liksom vegetarisk mat, utan vi kan ha en dag så har man det där chili sin carne, som kanske, om någon förstår vad det är frågan om, så vet man att okej, att det här är också med soja. Men vi har ju så fina produkter nu för tiden att ersätta till exempel malet kött, om man tänker på det. Att det få som liksom kan skilja, att är det nu frågan om en soppa med malet kött eller soppa med soja. Och på det här sättet kunde man liksom introducera sån här plantbaserad kost kanske mera människorna. Och sen finns det ju, det blir ju ganska dyrt med sådana här, men att om ni har smakat Impossible Burger eller Beyond Meat hamburgare, som är veganska hamburgare, omöjligt att förstå att man inte äter kött.
Vad tror ni om det här? Varför lever den ganska starkt ändå kvar, den här tanken om att vegetariskt på något sätt skulle vara ofullständig mat, eller liksom att man inte blir stark, eller att barn inte växer tillräckligt av vegetarisk kost? Vad tror du, Henna Björkqvist, om den här tanken?
Alltså, nu är vi på de här intressanta spåren här. Alltså, jag tror ju att många tänker sig tallriksmodellen, så som de lärde sig den i skolan, alltså att hälften grönsaker och sen en fjärdedel sädesslag eller ris eller så här, och sen kött fjärdedel. Och jag tror ju att folk ofta tänker att den här köttdelen faller bort, så det som blir kvar på tallriken ser ganska trist ut. Och jag tror att det behövs alltså nu en helt omställning till att vegetarisk mat är ju något helt annat än kanske vad den här tallriksmodellen ur den synvinkeln liksom, vad heter det, ger bilden av. Att vad händer? Ja, säg bara.
Den nya tallriksmodellen, om ni kommer ihåg, som kom ut 2014, så äntligen var det den första tallriksmodellen som inte innehöll kött, utan det var ju fisk. Och det var liksom, tycker jag, en bra liksom indikator på det, att vi tog det här att minska köttet på allvar. Och sen i den, nu när vi får de här nya rekommendationerna, så kunde man ju tänka sig att vi har ett alternativ tallriksmodell som innehåller något som är liksom baserat på det där baljeväxt eller något sånt. Att du har ju alldeles rätt att om man bara tar kött bort, så det är ju inte bra, utan man ska ju ersätta det med någonting.
Framtiden är ju det att det kanske är lite okunskap. Och sen, det är nog det som jag tror att det handlar om.
Mm. No, men om vi ska reducera någon, jag menar, många är oroliga för klimatet och man vill kanske gärna göra en sån här förändring i sitt liv, men alltså, om vi ska reducera vårt köttintag nu radikalt med hälften eller med till och med 2/3, så vad ska vi då ersätta det här med utan att på något sätt få någon brist, näringsbrist av något slag? Vad är klokt?
Det är mig som du frågar det här.
No, till exempel, ja, Mikael Fogelholm.
Det där, ja, man kan ju ersätta det med höna som är lite bättre men inte så mycket hälsosammare. Man kan ersätta det med fisk som är ju absolut hälsosamt. Och det där, sen har vi just sådana här liksom växtproteinprodukter som är baserade på baljeväxter, linser och så bort. Och det är ju det som liksom kommer istället. Vi äter ju kanske lite för mycket om man jämför sig med energikonsumtionen, som så helt enkelt att fast man skulle bara lite förminska portionsstorleken, så det hjälper till också lite grann.
Mm. Men när det gäller helt vegansk diet så där är det väl ett faktum att B12 till exempel bara finns i animaliska produkter?
B12 finns bara i animalisk produkt, så då måste man liksom nog ta B12 som piller och D-vitamin skulle jag också säga som piller. Det är ännu mer nödvändigt än, och kanske jod och det där är åtminstone sånt som man liksom behöver. Men som jag sa, vi behöver inga djurprodukter, till exempel fullvuxna människor behöver inte, men man behöver ganska mycket kunskap för att få en liksom vettig kost, vettig vegankost. Men det är helt möjligt.
Mm.
Men som jag säger ännu en gång, jag tycker inte, vårt mål är inte vegankost, för att det tycker jag att det är orealistiskt. Och om liksom målet är vegankost, så då har vi en stor del av populationen som inte vet vad det är frågan om, och då går vi in till problem. Med att ha en sån här liksom, kost som har rikligt med vegetarisk mat, så det är nog sån här flexibelt något som man går mellan sån här vegankost och det här gamla traditionella kostmönstret, så där är det säkert. Det finns dagar då vi tycker kanske om leverlåda och dagar som vi äter chili sin carne.
Mm. Och Henna Björkqvist, är det tillräckligt det här nu att ha en flexibel diet och hålla kvar liksom köttet på tallriken också nu och då?
No, det är lite det som vi nog förespråkar, att vad heter det, kött kan man hålla kvar så vitt, vad heter det, vi har sådana produkter som vi, vad heter det, producerar miljövänligt. Mm. Och då kanske inte bara förstås klimatvänligt utan miljövänligt på alla sätt.
Vad tänker du på då?
No, alltså, vi tänker nu på, nu är det alltså inte förstås bara ekologiskt producerat, men vi anser ju att 30% skulle, alltså av Finlands åkerareal, skulle kunna vara liksom då i ekologiskt, vad heter det, bruk. Och för att där är det alltså meningen, ofta är det så alltså att korna till exempel går mera på bete då, som bidrar på det sättet då till vad heter det, biologisk mångfald. Och sen förstås överhuvudtaget odling så, vad heter det, ska göras på ett sånt sätt att kolet helst, vad heter det, inte försvinner ur marken, utan den försöker hållas där, och att inte åkerarealen då odlas på det sättet att det bidrar till övergödning.
Mm.
Det finns också flera aspekter liksom. Och som, ja, vi har ju alltså faktiskt just kommit ut med en sån här, vad heter det, anvisning om, med Finlands naturskyddsförbund och BirdLife, om hur det här skulle kunna göras ur jordbrukets synvinkel miljövänligt.
Jag måste fråga dig, Mikael Fogelholm, ännu när det var, man har ju också förespråkat, om jag förstått saken rätt, från miljöorganisationshåll att man borde använda en större del av Finlands åkrar inte till betesmarker utan att odla till exempel baljväxter som bönor och ärtar. Men det där, jag kommer ihåg, minns en undersökning från några år tillbaka som hade då testat en diet med främst då ärtar och bönor. Och där var forskarna ganska förvånade över att en stor del av befolkningen var tvungna att avbryta eller fick svåra problem av den här dieten. Många äldre människor kan ju vara ganska rädda för det här med bönor. Kan det vara ett verkligt hinder för att vi ska kunna
Det kan vara ett hinder, vara ett hinder för en del av populationen, men det är ju två saker som man ska kommentera. Först och främst är den delen nog inte så hemskt stor, och just i vår avdelning på Helsingfors universitet i Vik så hade vi en sån där ganska lång intervention ledd av docent Anne-Maria Pajari. Och en grupp följde, jag tror det var 3 månader, så de här, det mest extrema kosten var bara 1/4 av animaliska proteinkällor, och det var nog inte så många som avbröt det här, så att jag tror nog att först och främst är den delen av befolkningen inte så hemskt stor. Och sen en annan poäng är nog det att man blir ju van vid sådana här saker. Det är ju samma sak att om man äter bröd som inte har hög fiberhalt och plötsligt börjar äta fiberrikt bröd, så nu får man ju liksom magen sjuk. Så att man ska öka fiberintaget och också baljeväxtintaget så småningom. Att sen finns det en liten del av befolkningen som kanske inte kan äta, eller åtminstone inte äta stora mängder.
Mm. Jag tänkte nu fråga om det här, ifall man skulle nu öka den här vegetariska eller veganska dieten radikalt eller minska köttet radikalt. Så det som vi äter idag så är ju i hög grad inhemskt producerat. Bland annat 80% av det kött vi äter är inhemskt, har jag förstått. Men det där, om vi övergår till en mer vegansk diet så, eller en större del av det vi äter skulle vara liksom vegetariskt. Och här så kommer en betydligt större del av maten att importeras. Också det här kommer fram i den här Finlands miljöcentrals rapport. Vad tänker ni om det? Vad tänker du, Birgitta Parikka, om det att maten då inte är inhemsk utan man importerar den istället? Hur låter det i dina öron?
No, jag tänker i alla fall att de här våra förtroendevalda, så de har vid flera tillfällen lagt in motioner om att vi borde ha inhemsk mat, och vi har ju till största delen inhemsk mat. Så det går ju kanske lite stick i stäv nog med vad de har för åsikter, men att inte behöver ju, då finns det ju många inhemska också bra proteinkällor som är vegetariska. Så inte vet jag om det blir ett alltför stort problem, för jag tycker också det här att kanske man ändå håller kvar delvis kött, och sen ska man ju inte heller glömma då det här mjölkprodukterna och ägg som ju många nu vegetarianer också äter. Så där kan vi ju få bra inhemska proteinkällor. Så, men det är klart att en del förstås, nu sojan i alla fall, så den kommer ju utifrån. Så att visst kan det här bli kanske lite sånt här som man diskuterar.
Mm. Vad tänker Henna Björkqvist om det här? Ökad import av livsmedel?
No, så där ur miljösynvinkel så vad heter det, är inte de här långa transportsträckorna alltid så jättestor klimatbov. Utan det är nog ur, vad heter det, livsmedelsproduktionen, så är det ju faktiskt själva produktionen som faktiskt står för de absolut största utsläppen. Så i princip så kan man säga att vi säger så här krasst att vi kan, vad heter det, importera, vad heter det, växtprodukter, vad heter det då, från fjärran land, och det har då en mindre klimatpåverkan än krasst sagt alltså då när nötkött, beroende på hur det här nötköttet då har vad heter det, producerats. Mm. Men helt krasst från klimatsynvinkel.
Just det. Om vi ännu, vår tid håller på att ta slut, men om vi går tillbaka till där vi startade, alltså hur mycket klimatarbete ska synas i våra näringsrekommendationer. Så småningom, inom några år, kommer det alltså att komma nya kostråd. En expert som jag talade med igår som har varit med om att skriva de senaste näringsrekommendationerna, så hon konstaterar att det inte heller får bli för orealistiska. Alltså att det kommer allt för långt från det som människor upplever som rimligt. Jag kan tänka mig att det finns också många som skulle vilja ha ganska radikala förändringar här för att påskynda det här klimatarbetet. Men att det finns en risk att de här rekommendationerna blir en tom bokstav. Vad säger Mikael Fogelholm om det?
Ja, det är ju absolut så som det är. Och det är ju sånt som vi har nu pratat om just idag också här. Sinsemellan här. Att det där... för radikala får det ju inte vara. Att om man tänker på liksom fysisk aktivitet och motion, så om människorna motionerar för lite så ger man ju inte råd att nu ska ni börja träna för en maraton. utan man säger att gå varje dag ut och promenera en halvtimme till exempel. Att det är samma sak. Förändringarna ska liksom gå mot en rikt och vi ska tänka att det som vi nu föreslår och de nya mål som vi ger, så det är kanske inte de slutliga mål utan efter några år så kan vi ge nya mål som kanske kommer lite ännu närmare det som vi sen vill nå i lång sikt.
Vad tänker Henna Björkqvist om det?
Jag tänker så att jag tycker att det skulle vara bra att man signalerar att vad heter det faktiskt liksom skulle behövas då mycket, mycket mer vegetarisk kost. Men jag förstår ju att jag förstår för min egen del också att det var ju inte så här bara som man kunde börja ens laga själv alltså vegansk eller vegetarisk kost utan att öva först och pröva många gånger och misslyckas också många gånger. Men jag tycker absolut att vad heter det ska synas tydligt i näringsrekommendationerna och vad heter det. Jag tror ju att det kan också vara bra att bara vad heter det, få en början. Jag menar, det är ju ingenting som skadar att man redan nu idag börjar med att lämna bort hälften av malet köttet och sen då ersätta det med vad heter det, växtprotein. Och se hur det här allt liksom går ihop. För att jag tror att ju mer liksom man ens blir introducerad till det här så desto snabbare är man färdig för en hel omställning.
Vem är det som ska driva det här i första hand, tänker ni, den här förändringen i våra matvanor?
Får jag säga om det här just med att man får dem in i näringsrekommendationerna, så för oss i den offentliga maten så skulle det vara en positiv grej, för att då har vi någonting liksom att stödja oss på. Det finns så många åsikter och tankar och viljor, mat och känslor, men därför skulle det vara viktigt, och vi har ju hemskt många aktörer som påverkar oss. Det är olika då rekommendationer, det är till och med EU med tanke på skolmjölkstöd och stöd till frukt i skolan och sånt här och så vidare bortåt. Så på det viset skulle det vara ganska tryggt för oss om det skulle lite komma in mera i näringsrekommendationerna. För att det är ju de då som vi har som grund när vi gör maten, och då skulle vi ha något lite, just som jag säger, råg i ryggen då, så att vi skulle ha fått hjälp någonstans ifrån och att det inte bara vi själva som kommer på det här.
Fast jag nu inte sitter i gruppen nu, men det kan jag nog lova att nya rekommendationer kommer att ge ännu starkare stöd än de föregående rekommendationerna. Så man kan vara på det sättet lugnt. Att liksom ändra kostvanorna inom ett land, så det är ju en stor sak att rekommendationerna liksom själv kan ju inte bara, det är ju inte bara de som gör det, utan sen har vi kommunerna ta sina beslut och vi har politikerna. Livsmedelsindustrin tror jag kommer att reagera och det där kanske dagsvarubutikerna också, att hela den här miljön förändras, matmiljön förändras som jag redan konstaterade här lite tidigare, och det är sånt som bidrar sen sist och slutligen, så det är liksom frågan om många olika detaljer och många olika faktorer.
Här har vår tid tagit slut och jag säger stort tack till dig, Henna Björkqvist, som är ordförande för miljöorganisationen Natur och Miljö, Birgitta Parikka som är kostholdschef i Kimitoens kommun och Mikael Fogelholm, professor i näringslära vid Helsingfors universitet, och jag heter Maria Nylund.